Jesus, jag bara prisar dig, jag bara ärar dig, upphöjer dig, för att du är vår frälsare, vår Herre. Och Jesus, jag prisar dig för att vi har fått vakna upp till en ny dag idag. Tack för att det här får vara en dag när du mättar oss med din underbara nåd, Herre. Herre, tack för att du ger oss av din nåd den här dagen. Tack för att vi har möjlighet att vakna upp varje ny morgon och bli mättade av din nåd innan vi möter det som ligger framför varje dag. Åh, Herre Jesus, jag bara prisar dig och ärar dig. Tack för att du får leva den här gudstjänsten i din nåd, i din härlighet, i din kraft. Tackar dig att vi får söka din vilja och den förväntning vi får ha på dig, vad du har att ge, Herre, till oss den här förmiddagen. Och jag bara prisar dig för din underbara välsignelse, Herre. Jag prisar dig för detta. I Jesu namn. Amen. Amen. Härligt. Härligt. En ny härlig söndag. Härligt, härligt. Och vi har stora förväntningar. Det är det som är så underbart, just de här förväntningarna vi får sätta på Herren. Eftersom han vill ju verka genom oss. Alltså måste vi skaffa lite kontakt så att det går åt båda hållen, så att vi vet vad han vill göra genom oss. Och det står att han ska göra mäktiga ting. Jesus, han sa ju att vi ska göra större saker än vad han gjorde genom hans namn. Ännu större. Och det var ingenting som gällde bara för 2000 år sedan, utan det gäller ju än idag. Det här passar ju lite ihop om man nu har, jag såg av en tillfällighet så ögnade igenom och såg vad dagens text var idag. Det handlade ju om bröllopet i Kana. Och ni vet, vi har ju snart bröllop i vår församling, lite längre fram. Och så ska vi göra ännu större under än vad Jesus gjorde. Då är frågan, hur mycket vin kommer vi att kunna tillverka av vanligt källvatten? Ja, Jesus, han sa ju att vi skulle göra större saker än vad han gjorde. Det här är en intressant, vi ska inte gå på den texten i sig idag, men jag ska röra lite kort på den bara. Därför att bröllopet där Jesus gör vatten till vin, det står i Johannes 2 från 1-11. Den här händelsen när Jesus gjorde vatten till vin, det har blivit en händelse som både kristna och icke-kristna människor, ja faktiskt, icke-kristna människor använder väldigt ofta Bibeln för att rättfärdiga sitt eget syfte. Och jomensan, det finns de som är duktiga på att läsa Bibeln. Men det här används i båda lägrena för att rättfärdiga sin egen, ska vi kalla det, alkoholsyn. Och samtidigt då påstå att motsatsen är fel. Både lärda och olärda kristna kan å ena lägret påstå att vinet var alkoholfritt. På sin höjd kanske det var något lätt vin. Påse på det, som då har läst historien och kan det historiska, precis lika bra som den andra gruppen, påstår att det här var ju helt vanligt vin som Jesus gjorde. Det var ingen skillnad på det här och annat. Vi ska inte dras in i en vindebatt idag. Den ökan konstaterar att oavsett vilket vin det än var, alkoholfritt lättvin eller vanligt starkvin och starkare, oavsett vilket, så var det rätt vin. Har vi tänkt på det? Eftersom det var ju faktiskt Jesus som gjorde det. Och så vitt jag vet, så har Jesus aldrig gjort något fel. Han kan inte göra fel. Det är en omöjlighet. Eftersom han är ju Guds son. Han är den enda som har levt på jorden och aldrig gjort ett enda fel. Och om man då har några olika åsikter angående alkoholens vara eller inte vara, så kan ju det här bli väldigt problematiskt om man nu ska snubbla på de här bitarna i vintillverkningen. Som sagt, visa män och visa kvinnor från båda lägren hävdar med sin historiekunskap och alla timmar och veckors studier det ena eller andra. Jag har inte ägnat så mycket tid åt att forska i det. Det enda kan konstatera, som jag sa, att det var ju rätt vin Jesus gjorde, eftersom det var han som gjorde det. Sen låter jag det vara osagt hur resten var. Och det är ju det här som vi kommer in lite på dagens ämne. Vi kommer in på det. Jesu vintillverkning, om vi ska kalla det så. Var det alkohol eller var det inte alkohol? Det tillåter ju människan, alltså dig och mig, att vi formar eller vi skapar en bild av Jesus. Var Jesus mannen? Var det Guds son som tillverkade ett vin med alkoholhalt? Alltså blev det tillåtet för dig och mig att också dricka det här med alkoholhalt i. Eller var Jesus mannen, Guds son, som gjorde ett alkoholfritt vin, så att vi har det som förebild? Det går att hitta mycket Jesu aktiviteter. Men det är ju det här någonstans som människan tillåter sig att skapa bilden av Jesus. Vem var han i det här? Vad gjorde han? Och så kan jag använda mig av det här. Men när vi talar om bilden, så talar vi oftast om Guds bilden. Det är ju oftast så det brukar vara. Guds bilden. Man kan fråga människor, vem är Gud? Och så kommer ju bilden fram. Vem är han? Han är en farbror där uppe i himlen. Och han sitter på molnen och så dinglar med fötterna. Så har han ett långt vitt skägg. Det finns de människorna som har den bilden. Och ibland så kan man ju se på målningar att människor har målat Gud så också. Just det där farbror som står där. Han kanske står på ett mål. Så har han det där långa vita skägget. Så har han den här vita pläden på sig. Eller den här, vet du, manteln på sig. Det är för att det finns människor som tror att Gud är sån. Nu vet vi så att ingen människa har ju sett Gud faktiskt. Mose var ju den som var närmast. Men han fick bara se skuggan av Gud. Därför att ingen människa kan se Gud som Gud är. Inte idag. En dag så kommer vi att kunna göra det. Men än så länge så klarar vi inte av det. När Mose hade umgåtts med Gud för mycket. Jag höll på att säga för mycket. Men när han hade umgåtts väldigt mycket med Gud på Sinai berg. Så vet ni att när Mose kommer ner. Då strålar hans ansikte så mycket. Att de är tvungna att hänga på honom ett skynke. Och det här finns också kvar i den judiska traditionen när man läser ur gamla testamentet man hänger på. Men vi ska inte gå in i den historien heller. Det var ett litet sidospår. Men vi har ju Guds bilden. Den har vi väldigt ofta. Men hur ofta talar vi om Jesus bilden? Det är inte så ofta vi talar om den. Men det är samma sak här, att visst finns det en form av bild av Jesus. Vi kan se det på tavlor, det finns små tavlor och där är en man som är långhårig, han har ett skägg och så har han sin mantel. Det är väldigt ofta man ser den bilden av Jesus. Jag tror inte att någon har sett att Jesus har målats upp som en direktör som kommer farande i sin Porsche till exempel. Det är mannen med långt hår och skägg och så sin vita mantel. Det är en bild som vi vill försöka få ner de vi tror på något sätt att kunna se. För så är det. Det är ju vi människor har behov av det. Precis som att vi kanske har kort med oss i plånböckerna på jobbet, på den som står oss nära. Det kan vara fru, man, det kan vara barn och andra nära och kära. Så ser man att det står ett kort ibland på folks arbetsplatser. För att man vill ha en bild på den som står en väldigt nära. Det är den ena bilden. Sen har vi ju bilden av liksom, hur upplever vi, hur ser vi på Jesus. Det här som nu kommer något väldigt intressant. Nu ska jag generalisera lite, så jag säger det på en gång. För att ämnet är så stort att det skulle kunna dra iväg på alla håll. Men om jag generaliserar lite grann, så kan vi få fram två bilder av Jesus. Den ena är den här kravfyllda Jesus. Den här kravfyllda Jesus som jag aldrig kan tillfredsställa, oavsett vad jag gör. Jag kan jobba hur mycket som helst. Jag kan vara hur aktiv i kyrkan som helst. Jag kan be hur mycket som helst. Jag kan läsa Bibeln hur mycket som helst. Jag kan göra hur många hembesök som helst. Och jag kan ge hur mycket pengar som helst. Och så kan jag göra hur mycket som helst av vad som helst. Men jag kommer aldrig att kunna tillfredsställa Jesus. Utifrån vad jag känner. De här människorna brottas väldigt ofta med just otillräcklighet inför Jesus, vilket ofta innebär att de här människorna inte orkar till slut. Någonstans så tar kraften slut. Man känner att nej, nu orkar jag inte längre. Många lämnar både kyrkan och tron. Och det här varierar lite beroende på var man finns i församlingar och lite hur man är som människa. Men det finns väldigt många vittnesbörd om det här, att man lever i en Jesusrelation som upplevs väldigt kravfylld. Och den här krav-Jesus-relationen består oftast av en monolog. Ni vet, dialog och monolog. Monolog, det innebär att det bara går från den ena till den andra. Det går inte tillbaks. Krav-Jesus-relationen är en monolog som utgår från att Jesus talar till mig. Jag talar aldrig till honom. Utan någonstans i bönen så blir det hela tiden att det upplevs som att Jesus talar till mig. Det är att den enda form av dialog som blir, det är att jag skickar iväg: Herre, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Det är ofta som det blir. Och sen upplever jag hela tiden att Jesus, han skickar tillbaks: gör det här, gör det här, gör det här. Och ibland behövs inte ens bön, för att man kan hitta så väldigt mycket av det här i Bibeln. Så att ibland behövs inte ens monologen till Jesus, utan man kan hitta väldigt mycket bibelställen att det här ska jag göra, så löser det sig. Den andra bilden av Jesus är den här snäll Jesus. Har ni träffat snäll Jesus någon gång? Jo, det finns en snäll Jesus. Det är den här Jesus, jag upplever att han ställer aldrig några krav på mig. Och det finns heller inga förväntningar på mig ifrån Jesus. Och snäll Jesus, det är han som jag tar fram i stunder av ensamhet, när jag känner mig kraftlös, när jag känner sorg, när jag känner mig ledsen. Då tar jag fram snäll Jesus. Därför att de här dagarna när det känns bra, när det är framgång, när det är glädje, och jag kanske vunnit på lotto eller trisslott eller allting går jättebra, då är snäll Jesus, då är han placerad i viloläge. Han är avstängd, han är sån här standby-läge. Tryck på fjärrkontrollen, standby. Det lyser bara en liten lampa där. Det är snäll Jesus. Snäll Jesus, han är oftast verkningslös. Därför att när jag har snäll Jesus, då kan ju allting av det som jag kan uppfatta att jag ska göra, det kan ju kännas som krav, prestation, och då kan jag lätt halka in i den här krav Jesus. Så snäll Jesus är egentligen en underbar motsats. Den utgår enbart från mig. Där har vi också en monolog. Det är hela tiden jag som tar relationen. Det är alltid jag i min relation, så går jag till Jesus. Och det kan vara att Jesus, nu är det här jobbigt, det känns tufft, och det kan vara något annat. Och lite så här beklagande ibland. Och det är inte fel i det. Vi har rätt att komma med precis vad som helst. Det är bara att det här blir en monolog. Jag skickar över allting till Jesus. Men jag vill inte ha någonting tillbaks i form av svar. Jag pratar till Jesus, men inte tvärtom. Som sagt, nu är det här lite generaliserat, för att det finns lite mellanting mellan snäll Jesus och krav Jesus också. Det finns det. Man brukar säga att enda gången en människa är mitt på vägen, där den är på väg ifrån det ena diket till det andra diket, någonstans då befinner jag mig mitt på vägen under en stund. Men det här är ju bilden som väldigt många människor har. Och jag tror att om vi börjar fråga icke-kristna människor: vad har du för bild av Jesus? Kan du förklara? Kan du beskriva Jesus för mig? Så kommer ni få väldigt många intressanta svar. Kanske har någon i er omgivning som inte är kristen. Ni kanske hittar ett samtal någonstans runt fikabordet eller hem, någonstans. Så sök frågan lite så här: att hör du, jag är lite nyfiken på en sak, skulle du kunna hjälpa mig att förklara en sak? Och du vet, folk tycker alltid om att få ge svar på saker. Så här: ja, vadå, vad undrar du? Jo, kan du beskriva Jesus för mig? Och det är klart, de lär ju fundera en stund här. Men jag lovar, Det går att få folk att börja beskriva Jesus. Och det här blir väldigt intressanta beskrivningar. Och det gör ju dem utifrån sin bild av vem Jesus är. Jesus använde ju väldigt mycket bildspråk i sin undervisning när han förklarade saker. Så prova det här någon gång när ni får tillfälle. Det är ett helt underbart sätt att evangelisera också på. Fråga den här människan, kan du förklara Jesus? Hur ser du på Jesus? Vem tror du att han är? Kan du ge en beskrivning? Och jag kan lova att det kommer komma många intressanta berättelser utifrån den människans Jesusbild. Man kan ju börja lite fint kanske med gudsbilden, och då kanske kommer den där farbron på molnet, och sen kan man fortsätta på Jesusbilden. Ni som har läst predikoturen har ju sett att det står: är Jesus snäll? Frågetecken. Elak? Frågetecken. Och sen står det på slutet: en rappare? Frågetecken. Det är ju det här med bilden. Vad har vi för bild av Jesus? Det är för att jag tror att vår bild som vi har gör ibland att det blir både verkningslöst och kravfyllt. Ibland så går vi under i tron därför att vi har en felaktig bild på Jesus. Det blir en bild som vi inte orkar med. Och det finns åt andra hållet också. Rappare, dessa människor, det är ett släkte för sig. Jag vet inte hur många som har sett, är det någon som har sett rappare någon gång? Ja, oftast så är det, jag vet inte hur man ska förklara det, man ska kalla det invandrare, mörkhyad eller neger. Det går ju snart inte att benämna någonting på något annat sätt utan att det är risk för att det kallas för rasistiskt. Men säg så här, det är oftast människor med mörkare hy än vi nordbor har. Det var väl en ganska neutral benämning. Det är en väldigt speciell musik. En kvinna som heter Gunnel har skrivit så här om rappare. Och det är säkert så här att den här ska säkert rappas, och det ska inte jag försöka med, för att det kommer aldrig sluta bra. Men då har de skrivit så här om rappmusik: rapp, det är ungas revolution. Musik utan en ton. Skivorna som rispar, LP:n runt de vispar. Det pratar fort i takt, visar då sin makt. Berättar att samhället är skit, vuxna går på en nit. Byxor med hängande bak, frisyren rufsig och rak. Ser alltid uttråkade ut, låten tar aldrig slut. Entonigt dunkar den på, vuxna kan inget förstå. Tycker det låter förskräckligt, volymen är mer än tillräcklig. Det här var nästan, den här var väldigt skriven för rappmusik, det hör jag helt klart. Och naturligtvis, när en människa skriver så här om en viss person eller om ett antal personer, så att nu har ni skapat er en bild av den här. Ni ser ju då mannen eller kvinnan som har byxorna, ni vet, hängande en bra bit ner. Man kan ju undra om det är medvetet att de köper för stora eller för korta byxor. För att när vi ser de här människorna som har byxorna halvvägs ner, så skapar vi oss en bild av de här människorna. Och vi har lite olika åsikter. Vi låter dem vara outtalade idag. Och när de går in och har mössor på sig, stickade mössor, mitt i sommaren går de in i en affär, eller de sitter i en skolmatsal och där är det mössan på. Och deras frisyrer, och det är såna piercing, det sitter lite i näsan och öron och tungor och överallt. När vi ser de här människorna så skapar vi oss en bild av dem. Och den här bilden som Gunnel har skrivit om dem, det är ju oftast den bilden man har om rappare. Nu har ni fått en beskrivning på dem. Nu ska ni föra tre korta rapplåtar. Ska vi se om vi får igång det här också. Nu ska vi ta rätt också. Så. The shades of the Holy Ghost, I'm bringing souls to Heavenly Father. I baptize my fellow brothers in the water with authority from Jesus Christ from above. And Heavenly Father is pleased by opening heaven's gate, the soul, and showing all the love. And when you get straight baptized,
recognize you are now of his clique, of his crew, of his flock, one of his G's on his block. Why do you fear God? Well, even the devil fears God. But there's a different goal to get to be in the flesh and get put on the earth to do a test like all of us here. So listen close to this flow, but do not fear, because that little voice of Satan has already lost the battle, so he's gonna get straight defeated by the Almighty God. And yes, it's gonna be fought with a drop of bomb. Yeah, this goes out to the world, everybody that can hear. I got some flavor for your ears. Choose God, oh, the devil, and hopefully you will pick God so you don't get some trouble. And yes, you got to choose sides, you can't be in the middle, so you best to recognize that God runs this whole solar system and planet, and the devil and his angels can't handle it, because Almighty God runs things from the beginning, and this world is almost in the last inning.
Så, det första gången med rapping i den här lokalen. Nu var den här på engelska, och ofta så är den på engelska. Oftast så är ju deras texter är ju just om det här att samhället är skit, vuxna går på en nit. Och det är väldigt mycket negativt i de här texterna som de sjunger om väldigt ofta. De här som ni nu hörde, det var en kristen kille som sjöng dem. Den första korta hade rubriken översatt på svenska, döp mitt folk. Det handlar om att döpa människor i vatten, att människor skulle bli döpta i helig ande. Den andra var i frågeform, varför är du rädd för Gud? Och den sista hette, välj Gud eller djävulen. Han använde alltså sin musikstil till att sprida budskapet om Jesus. Det är samma Gud, samma Jesus och samma helig ande. Därför att i den första låten så talar han också, eller han sjunger, eller rappar heter det, just om dopet i vatten, men också dopet i den helige ande. Och nu kanske bilden ändras på det här. Det var helt plötsligt inte en människa som ser lite annorlunda ut i sin klädstil, som har ett annat sätt med sin musik än vad vi har. Här var en människa som han rappar om Jesus. Och det är faktiskt så att inom den muslimska, inom islam, så har det här kommit väldigt mycket. Alltså den yngre generationen inom islam, så sprider man budskapet om islam genom mycket med rapping till den yngre generationen. Man når dem alltså på det sättet. Det finns de som håller på att göra en C-uppsats om det här nu. De når väldigt långt ut i det här. Det är att de ser att vi använder nutidens språk till att nå människor med budskapet om islam. De får ut det där. Och det här samlar den yngre generationen. Vi kan ju tycka då att bilden av generellt att just, som ni hört, att det här blir ju negativ. Men nu har ju faktiskt bilden ändrats, tror jag. Mannen i fråga sjunger om den Jesus som vi tror på. Ja, men det gör väl ingenting om man har byxorna på halvvägs ner. Han har ju lika stor rätt att få bli frälst och komma hem till himlen, eller hur? Som vi har. Även om vi har byxorna i rätt höjd och ser ut som vi tycker är rätt. Vi skapar en bild av hur saker ska se ut. Och då är ju frågan här, men är Jesus en rappare? 2005, eller 2006. Frågan är vem Jesus är. Bilden fanns redan på hans tid. Det här är inget nytt. Fast då fanns nog inte rappare. Vi går till Lukas, Lukas 9. Vem är Jesus? Lukas 9, vers 18-20. En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var hos honom frågade han dem, Jesus alltså, vem säger folket att jag är? Vem säger folket att jag är? Det svarade Johannes döparen, andra säger Elia och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått. Det här var alltså svaret Jesus fick när han frågade lärjungarna, vem är jag? Och då fortsätter Jesus i vers 20. Och han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade, du är Guds messias. Du är Guds messias. Jesus är Guds son. Han är ingenting annat. Han är varken Svensson, afrikan, rappare eller vad vi nu skulle kunna hitta. Han är Guds son, helt enkelt, rakt igenom. Men oftast, och i vår mänsklighet, så skapar vi lätt en bild av Jesus som inte alltid stämmer överens med den, om man nu ska säga, den riktige Jesus. Av olika orsaker. Det här är lite olika hos oss alla. Ibland kan vi ha ett arv med oss på något sätt som gör att alla uppmaningar blir smärtsamma. Och för att skydda mig från det här så ser jag inte att Jesus ger mig någon uppmaning att i princip göra någonting. Därför att allt skulle kännas som krav. Det finns människor som helt och fullt påstår att det här med själva frälsningstagande, frälsningssteget, är en kravuppfyllelse. Och det har inte Jesus, säger man. Och då frågar man, var landar vi då? Om jag inte tar det här steget till Jesus och säger, Jesus, förlåt mig mina synder. Jesus, du är Herre i mitt liv. Om man lär ut att det steget är ett krav, och krav finns inte, ja, men hur kommer jag då till Jesus? Det blir i sig en omöjlighet. Det blir ett litet moment 22. Bibeln säger att jag måste faktiskt tro på Jesus. Och sen undervisas jag om att det inte finns krav. Det blir... Vi ska inte gå in i det heller. Men vad är bilden då? Ja, det finns varken snäll Jesus eller elak Jesus. Det finns inte någon av dem. Det finns bara en Jesus som är Guds son. Och utifrån det perspektivet måste vi se vem han är. Så snällhet och elakhet finns inte i den benämningen. Vi ska ta några bibelställen för att bara visa vem är Jesus. Vad är det för bild vi kan få av honom? Och nu låter vi bli det här lite vintillverkningen, för att det kan vi få en annan bild av ju. Efesebrevet 1. Det finns så mycket bra bilder om vem Jesus är som gör livet väldigt underbart i relation med honom. Då står det här i Efesebrevet 1:7-8. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Det är Jesus det talas om. Här har vi en bild av vem är han. Vi är friköpta genom honom, genom hans blod, och vi har fått förlåtelse för våra synder på grund av hans rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Här har vi en underbar bild av Jesus. Och jag kan inte få in det här i någon snällhetsformat. Det här är den han är. Faktum. Vi går vidare till Johannes. Johannes är ett evangelium som det beskriver Jesus på ett sånt underbart sätt. Det finns så mycket av Jesusbilden i Johannes. Det är därför det är så underbart att till nyfrälsta att sätta dem i Johannes evangeliet och göra en resa tillsammans med dem där. Johannes 3:3. Det är Jesus och Nikodemus. Nikodemus har lite frågor. Och Jesus svarar i vers 3. Jesus svarade: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. En vers i sitt sammanhang. Då säger någon: ja, men måste jag bli alltså född på nytt för att komma in i Guds rike? Ja, det är så Jesus säger. För mig är det inget kravfyllt. Jag menar, jag har krav Jesus. Att jag måste bli född på nytt. Det jag konstaterar, det här är Jesus. Det här säger han. Så här är det. Det här är bilden på Jesus. 15-18 Johannes 3. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Bilden av Jesus, vem är han? Sänd av Gud. Vi går vidare. Johannes 6. Nu tar några korta verser här. 6:34-35. Rubriken här är ju: Jesus är livets bröd. Då folket sa till honom då, det sa det till honom, till Jesus alltså: Herre, ge oss alltid det här brödet. Jesus svarade: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Så har vi vers, nu tar jag lite verser här. Vers 38, just att få fram bilderna på Jesus. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och vers 40. Ty detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Vilken underbar bild egentligen av Jesus. Bilden blir bara mer och mer härlig. Vi har ingen snäll och krav Jesus kvar. Vi börjar få en härlig Jesus. Vi ska ta några korta bibelställen till slut. Vi är kvar i Johannes. Johannes 4. Två verser där. Johannes 4. 13-14. Det är Jesus som möter den samariska kvinnan. Vi kan berättelsen vid brunnen där. Jesus svarade henne: var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom, som jag ger honom, ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Tänk vilken bild vi har fått av Jesus den här förmiddagen. Jag vet ju inte vad vi har var och en av oss med oss i vår resa på Jesusbilden. Jag ser Jesus som det mest underbara som någonsin finns. Men frågar en icke-kristen så får du oftast ett svar som är väldigt negativt om Jesus. Av olika orsaker. Även kristna människor har negativa bilder på Jesus. Bilden som jag önskar att vi alla kunde ha, det är den här härliga Jesus. Inte snäll, inte krav. Ja, var han en rappare? Vi vet att han är Guds son, och så kommer han alltid att förbli. Däremot så kommer han, och han använder de människorna med sin musikstil och sin klädstil till att förmedla budskap om vem han är, så att andra människor få del av den underbara Jesus. Då tycker jag att då gör inte så mycket om de har byxorna halvvägs nere och toppluva på huvudet. Därför att de förkunnar samma Jesus som vi läser om. På ett annat sätt. En annan stil. Tänk att gå hem här idag med den här bilden av härlighets Jesus. Jag tror vi behöver närma oss honom mer i den bilden, vem man egentligen är. Vi kan göra så mycket teologiska uppmålningar av vem man är. Vi kan göra så mycket egna personliga som passar åt olika håll. Men ändå är han densamma för alla egentligen. Han är Guds son som kom hit till jorden. Och genom det han gjorde här så har vi möjlighet att komma hem till fadern. Och han har gett oss sitt löfte om helig ande. Och han har kallat oss till underbara uppgifter. Inte betyngda uppgifter. Han har heller inte kallat oss till att sitta bara. Jesus är härligheten själv. Det är det han är. Han är ju glädjen personifierad. Han är Guds son. Det är där någonstans vi måste börja titta på honom. Vem är han? Och där börjar vi relationen. Så nästa gång ni möter en rappare, tänk på att det kanske är en kristen rappare som förmedlar budskapet om den heliga ande, om dopet i vatten som vi praktiserar, om att människan måste välja mellan Gud eller djävulen. Jesus, jag bara prisar dig och ärar dig för att du är den du är. Tack Jesus för att du är Guds son. Tack Jesus för att du kom hit i den här jorden. Tack Jesus för allt det underbara som du har gjort här. Jesus, tack att du har satt upp alla de här underbara, klara direktiven. Tack Jesus för den här underbara undervisningen som du har gett oss i ditt ord. Så att vi vet vad du vill. Så att vi vet vem du är, Jesus. Åh Jesus, jag bara prisar dig och ärar dig. Tack Jesus för att du är den du är. Åh Jesus, jag bara prisar dig för det. Halleluja. Halleluja. Och nu tar vi bara en sån här underbar stund när vi bara tänker på Jesus som Guds son. Inte som någonting annat. Varken snäll Jesus eller krav Jesus. Inget sånt där, utan bara Jesus som Jesus. Som Guds son. Och liksom bara, vi bara drar i oss Guds son som han är. Åh Herre, jag bara prisar dig. Åh, jag bara prisar dig. Tack för att du är så underbar, Herre. Åh, jag bara prisar dig för att du är så underbar. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Åh, du är så underbar, Herre. Amen, vad härligt. Nu hoppas jag att jag till viss del faktiskt har skalat lite era Jesusbilder till att börja få se Jesus som han egentligen är. Vi har så mycket runt omkring vi ser. Så att ni går hem på kammaren nu, så börjar ni se Jesus som Jesus. Ingenting annat. Bara Jesus. Och det kommer börja hända saker i våra liv. När allt det här med filter och bilderna, när vi bara ser honom som Guds underbara son med sin härlighet och makt.
Frälsaren, han har helt förvandlat vårt liv. Låt nu honom få möta dig, sen du sjunger Jesus mitt liv. Kanske frågor du har som ej fått något svar, problem tar all din tid. Alla svar du ej får, Jesus dock förmår att ge dig av sin fred. Vi har mött den frälsare, han har helt förvandlat vårt liv. Låt nu honom få möta dig, sen du sjunger Jesus mitt liv. Vilken hälsning idag Gud vill skänka dig. ett ögonblick av nåd. Därför börja att tro, du ska själv få se att stå där Guds förråd. Vi har mött den frälsare, han har helt förvandlat vårt liv. Låt nu honom få möta dig sen du sjunger Jesus med led. Vi har mött den frälsare, han har helt förvandlat vårt liv. Och få möta dig sen du sjunger Jesus med.